Ja, hej och välkomna till NR Småland, avsnitt 122. Jag som är programledare heter David Wolander och med mig har jag ju som vanligt Evelina och Robert. Hej på er.
Hallå.
Tjena, tjena.
Allt bra med er?
Jo då. Nu har man ju vant sig vid att jobba igen, så nu är det inte lika jobbigt. Första veckan där förra avsnittet, då var man ju trött. Men nu har man kommit in i det igen.
Ja, så är det.
Jag tycker man får mer gjort om dagarna nu än när man hade semester faktiskt. Alltså på kvällarna då, när man kommer hem så här. Kanske bara jag som har det här problemet att gå in i sån här semesterkoma liksom, aldrig får något gjort.
Nej, jag är faktiskt likadan. Jag hatar ledighet när jag väl har någonting att göra. Nej, vad fan, jag har ju haft första veckan jag med tillbaka så det är ganska skönt.
Första veckan, jävla nybörjare. Jag är inne på min tredje vecka nu.
Ja, fast eller hur, du och jag börjar samtidigt.
Ja, fast jag har ju slagit nya höjder på annat istället. Så.
Men, jag har typ slatt rekord i att käka bullar eller något.
Alltså det låter ju som någonting jag skulle kunna göra. Så det kör vi på. Det låter
du bara,
bra.
Jag har ätit 122 böjtemokava.
Ja.
På 24 timmar.
Ge mig tre.
Korva. Ja, kan man göra. Det finns ju de som samlar frimärken också. Liksom.
Det är inte lika
vet
gott.
Ni vad, vet ni vad jag har gjort då?
Käkat frimärken.
Nej, men så här typ. Jag och hunden är hemma själva nu. Vi har varit hela veckan. Och vi är lite gräsänklingar så. Så de har fått lite gjort. Så igår eftermiddag var jag ute, gick i skogen. Och så hittade jag så här jättefin äng. Mitt inne i skogen liksom. Så här, så här jävla ska jag pyscha bock nu den 16 augusti tänkte jag. Så att jag och Woven åkte hem och letade reda på lite brädor, snickrade ihop ett jakttorn och lastade det på släpet och ringde till farsan och liksom, och han fick följa mig ut och så, ja, så backade jag upp det där, körde ut med Range Rovern och släp i skogen där liksom, ut på den här ängen och backade dit jag skulle ha att. Då säger farsan, nej fan, här ska du inte ha att, du ska ha det andra sidan, där borta ska du ha det. Jaha. Ja, du får väl som du vill då, för han är ju rätt så här tjurig så att det är lika bra som man säger. Så, att, ja, så vi kör ut bilen där i skogen igen, tar en annan, stig in då liksom, kommer ut på den här ängen då liksom. Och precis lagom till jag ska lägga i backen och backa till släpet så var det visst ett en meter djup dike där som inte syntes. Så då faceplantar jag bilen rakt ner där och i alla fall, nej, men det var inte så farligt om man tar den rakt fram så. Så, att, så lyckas ju få upp han då. Ur det här diket framåt. Så tänkte jag, ja men då tar jag lite sats. Och så backar jag bakåt nu då så jag kommer över liksom. Grejen var ju bara att precis där så vek ju diket. Så att när jag backade så gled jag ju liksom ner med bilen i sidled då ju.
Mm.
Så när jag vevade ner rutan och skulle klättra ut i bilen så var ju liksom marken precis där lagom liksom i, vad ska man kalla det, dörrkammen liksom, eller fönsterkammerna. Och i alla fall så att så det blev rätt sent igår att försöka få upp den där bilen och det där diket och sådär.
Fick du upp jakttornet då?
Ja, amen. Så det stod ju på plats där. Men vi fick ju hämta lastmaskin och grejer och upp den där bilen och sådär. Men hunden verkligen tyckte det var jävligt roligt för han vägrade gå ur bilen sen. När vi kom hem där, han skulle sova där liksom.
Sån är ju min hund också, men hon älskar att åka bil, det är det bästa hon vet. Så det kvittar, alltså öppnar man bilen och ska hämta någonting eller så här, då hoppar hon in, sen vägrar hon att gå ur. Jag vet, i höstas så öppnade jag bildörren och skulle hämta någonting. Hon hoppade in och jag bara, aha, ja men då får du väl ligga där då. Och så lät jag det stå öppet och så ytterdörren öppen. Efter typ 4 eller 5 timmar. Så var det så jävla kallt inomhus för dörren hade stått öppen. Då fick jag gå ut och tvinga ut henne ur bilen. Alltså jag fick ta tag i henne och lyfta ut henne ur bilen. För hon skulle inte det. Hon skulle sova där.
Ja, fan. Men jag tycker alltså hundar så är ju rätt roliga ljus. För de vill ju vara med liksom. De tycker ju det är skittråkigt att vara hemma själva och sådär. De vill ju vara med. Och har man tagit med dem på lite grejer så här. De får uppleva lite så. Då blir det liksom som att man höjer ribban för dem. Sen ska de bara vara med liksom.
Mm.
Och det är ju rätt så, alltså det ger ju lite tillbaka till en själv så här, man blir ju liksom, tycker det är ju kul att hunden vill vara med liksom. Kontra då liksom, jag har alltid haft katter för så här, katter är ju tvärtom liksom, de hatar ju nu. Enda gången de kommer det är när de ska ha lite mat i så fall.
Inte våran katt, hon kommer faktiskt så fort man kommer hem så kommer hon springandes, hon brukar vara ute när vi inte är hemma. Så när man kommer hem från jobbet typ och parkerar bilen, då kommer hon springande och så kommer hon till bilen och sen ska hon följa med in och så ska hon vara med inne och så ska hon gå runt och gosa lite. Sen ska hon ut igen.
Ja, nej, men så här utvecklingsstörningar är ju inte bara människosläktet som får, utan det är även bland andra arter och så.
Alltså, men alltså hon är trasig på riktigt. Hon är inte som de andra katterna, skulle du veta.
Jag menar, mina katter försöker döda mig. Och liksom, de är ju precis som de här memmen man ser på internet. Liksom, man ska gå ner för trappan. Ja, då står de där och försöker fälla en. Liksom, och sådana grejer.
Ja. Du har väldigt kattiga katter helt enkelt. Vi har en väldigt hundig katt.
Ja, nej, Polan har ju en jävla CP-hund. Det är så jävla kul, för varje gång den hunden har träffat mig så har jag haft huvudbonad på mig. Jag har konstaterat att den här hunden ska med på nästa månadsmöte ifall Robban kommer. Du får fan inte ha på dig huvudbonad alltså. Det funkar inte.
Grejen är ju att jag måste ha huvudbonad på mig, för annars ser ju inte jag någonting.
Har du testat att klippa dig?
Jag menar, fan.
Men första gången jag träffade dig så hade du fan uppställt hår.
Du menar kammat mig, ja. Ja, men det är ju inte typ sånt. Det gjorde man ju när man ringade och tyade man ju. Det blir ju bara på så här, vid fina tillfällen, bröllop och begravningar. Och
fina
och
tillfällen.
Mitt första
månadsmöte. fina tillfällen.
Ja, men när man ska se lite proper ut liksom. Det är
fina tillfällen.
Det är begravningar.
Begravning.
När själen dör och när kroppen dör.
Ja, och när man sitter i tingsrätten kanske.
Nej, men fan. Vi tar väl och går in på vad som har hänt i nästet istället. Annars kommer vi väl börja babbla om bröllop och begravningar. Och...
Ja, det kan vi prata om en stund.
Ja, det tycker du va?
Jag har fan varit på mer begravningar än bröllop. Så jag är inte sådär jätteduktig på att prata om bröllop. Men begravning kan jag hålla på en stund.
Jag har bara varit på ett bröllop.
Jag tror jag har varit på 2, 3. Jag vet inte.
Alltså jag kan säga så här, jag har varit på några bröllop och jag är helt värdelös på att kasta ris. Har jag märkt.
Och nu jag har provat faktiskt inte varit gång, och kastat. Jag har inte, på dem jag har varit på har man inte kastat ris. Jag vet, på min kusins bröllop så fick vi såpbubblor, så vi blåste såpbubblor istället. Andra bröllopet kastade vi ingenting. Och tredje bröllopet var jag med som vittne när de bara jättesnabbt gifte sig i stadshuset. Så att det var inte heller något ris eller något.
Ja, när första gången jag kastade ris så liksom, då ville man inte kasta för hårt. Så, här, så då blev det lite löjligt. Så jag hamnade på skorna liksom. Och lite dumt, så. Andra gången då trodde jag att det jävla riset var någon jävla baseball. Man skulle kasta det, vet, så då fick man typ till facet. Ja, så tredje gången då tänkte jag att nu jävla liksom, så då kastade jag det uppåt, men då fick jag det mesta på mig själv, så att jag är inte bra på det.
Naha. Robert och framåt ska du kasta det.
Alltså Robert är ju inte professionell riskastare, det hör vi ju vid det.
Ja, jag har ju inget man tar med sig till OS direkt.
Men han är ju vit. Jag tänker att hade han varit från Kina så kanske det hade legat i hans gener. Men nu är han inte det.
Kanske en jävel på att kasta potatis.
Du testar på nästa bröllop jag är på.
Fan vad kul.
Du kastar potatis på brudparet.
Det lät ju faktiskt.
Åh, potatiskanon.
Ja.
På brudparet.
Ja.
Du kanske man får använda kokt potatis så de inte får så ont.
Nej.
Men du kan kasta tärnad potatis.
Det kan man göra.
Så blir det mer som ris.
Som nu vet ni ju det att när ni gifter er så vet ni vem ni inte ska bjuda.
Ja, jag ska informera här i huset.
Du vet säger om att, man får, har man komma. En potatissallad i facet.
Pytt i panna, fast bara potatis. Varsågod.
Ja, vad fan, det är så man gjort.
Nej, men hänt det nästet var vi på, ja.
Nej, alltså vi hamnade ju på bröllop och det lät ju lite roligare än vad som har hänt.
Jo.
Men det har ju varit typ parad.
Yes. I Mordor.
Ja. Nej, men det har ju varit parad uppåt Stockholm. Där vissa av oss har medverkat och kastat skit på dem. Hörde jag på att säga, men Jag kom på det att vi är ju inte, vi kastar ju inte bajs.
Menar du?
Det också.
Var det inte de som hade bajsfighter ett tag?
Nej, det kan nog stämma.
Jag för mig det, de typ en kvinna som typ satte, alltså ställde sig, bajsade i sin egen hand och kastade det på den andra. Och så typ höll hon på, alltså har du inte sett det? Helt efterblivet. Nej.
Men okay, i alla fall, jag har varit glad.
Ja. Och, det kommer bli ett sånt här avsnitt.
Det är ett sånt här avsnitt.
Förlåt, jag ber om ursäkt.
Det gör inte jag.
Okej.
Okay. Och då har ju eldats flagga.
Och hållts tal.
Ja, och det var banderollakko. Är det någon som har i huvudet vad det står på banderollen?
Värna familjen, mamma och barn, tror jag.
Ja, något i den stilen. Det finns på motståndsrörelsen.se. Vi är skitkassa idag. I vanlig ordning förvisso, men. Och så hade det väl
delat. Fast det gick ganska bra för mig och Robert när du inte var med förra gången. Det var inte mycket användbart som sades heller i och för sig. Men vi höll igång.
Ja, för fan. Men nu är ju jag ute och cyklar, höll jag på att säga. Men jag cyklade faktiskt hem innan.
Nej, du spelar in radio, David. Du...
Ja, jävla skit.
Har du tagit dina schizofren mediciner idag? Det känns som att du håller på och spårar här nu.
Nej, jag glömde dem. Någonstans här i Sverige.
Oj, på raden. Ni stod och kastade mediciner på dem. Som om det hade varit bröllop och det var ris.
Ja, precis. Här, ni ser ut att behöva dem bättre. Nej, skämt åsido. Nog för att de hade behövt sådana mediciner, men jag behöver inte. Jag behöver nog 3 veckors sömn. Men i alla fall, så, och så delades ut flygblad. Alltså det mest intressanta som hände var väl att efteråt så var det väl någon som blev körd ifrån plats. Och så var det ju någon som blev gripen och fick brottsmisstanke. Det är väl typ det mest intressanta som hände.
Ja, Lukas Lindgren fick ju, det var ju en som gick fram och spottade, jag vet inte om det var honom eller någon annan, i ansiktet, och han fick liksom typ skulle avlägsna, eller så här, dra upp handen och putta bort henne, och då tyckte polisen att han hade lyft handen för fort, så det var försök till misshandel.
Ja, bra där.
Ja, yes.
Men nej, så. Och i vanlig jävla ordning så är ju sådana här jävla håll det vidriga.
Det var sjukt mycket barn. Det är så tragiskt att se faktiskt.
Ja, det är det. Det är jävligt tragiskt. Alltså, sådana här dekadenta jävla jävlar kan väl vara dekadenta hemma istället.
Ja, men man tycker det. Och inte bara runt barn.
Jag bara tänker så här. Vad heter det? En grupp så. Går inte de under HMF-lagstiftningen precis som random upptiden? Eller hur ligger det till med det?
Jo.
Jo.
Så jag menar typ liksom egentligen ställa sig och protestera mot den här gruppen med vad heter det egentligen? Så hade ju polisen bara kunnat sätta dit alla för HMF. Om man ska vara klassig. Det är ju rätt sjukt att man inte liksom ska.
Fast det räknas ju inte som HMF i och med att det stod värna familjen, mamma, pappa, barn. Det var ingenting som påpekade att de var dåliga eller att de som grupp. Det är ingen som har liksom talat illa om dem som grupp. Och då är det inte HMF. Vi stod på ett ställe där de gick med en banderoll som de tyckte. De blev jätteupprörda. Men alltså,
det blir de ju alltid.
Det står ju inget olagligt på den. Jag vet, polisen var framme och kollade och var så här, ja, ni får inte ha en banderoll här. Vecklade ut banderollen, kollade på banderollen, bara jaha, ja, ja, men det där är ju lugnt. Men då var det inga problem. Alltså, det man säger sen att de blir liksom irriterade och helt till sig för att det står en sån grej. Det är för att de är sjuka människor. Och kan inte ta kritik. Och jag säger, det där var inte ens kritik mot dem. Men de tar det som kritik mot dem. Människor som inte mår bra tar ju allt personligt. Och de människorna mår ju inte bra.
Nej, som sagt, de skulle nog ha lite så här antipsykmediciner hela bunten.
Men typ.
Eller så eller så öppnar man mentalsjukhusen igen.
Det känns ju typ
som ja, det var det du tänkte på, ja.
Ja. Alltså det finns nog inte särskilt mycket av detta vi kommer kunna använda.
Nej, jag tänkte det. Vi får nog klippa bort hela avsnittet då.
Jag bad om det innan. Det kommer bli ett sånt här avsnitt.
Det kommer bli ett sånt här pipa avsnitt.
Vad jag kommer ha att göra.
Ja, men innan vi åker dit för hets mot folkgrupp så kan vi ju ta en låtpaus.
Mm, det kan vi göra. Och nu vet inte jag, men den har vi väl haft ganska nyligen kanske, eller? Men pedofil med storm.
Den har vi haft nyligen, men den kan vi ha igen, den är bra.
Jag tänkte med tanke på temat här.
Ja, jag förstod det. Yes.
Ingen hjälp finns att få för Gud hör. kan du aldrig förstå.
Du hittar NR Småland på nordiskradio.se.
Ja, då var vi tillbaka efter låtpausen. Och vi går väl direkt in på lite nyheter. Rånade sig hemmet. Nu berättar Tranåsbon om mardrömsnatten. Tranås. Tranåsbon vaknade mitt i natten av att en maskerad person stod lutad över honom med en kofot i handen. Är det någon släkting till fröken Snusk? Han sa, upp med dig din jävel och fram med pengarna. Efter knappt 10 minuter försvann rånaren i mannens bil. Efter att bland annat ha fått med sig kontanter, plånbok och telefon. Mannen bor på landet strax utanför Tranås. Jag och min bror är födda och uppvuxna här. Och det har aldrig någonsin hänt något under alla år. Vi brukar säga att eftersom det bara finns en väg hit så har den som kommer och vill hitta på något ingen flyktväg. Därför trodde han först att det var någon som skojade med honom. Ja, det var min första tanke. Men så var det inte. Klockan var strax efter 3 på natten till förra lördagen. Tranåsbon låg och sov på nedervåningen när han blev brutalt väckt. När jag tittade upp så såg jag bara det maskerade ansiktet och kofoten. Det var lite halvskumt. Men så mycket kunde jag i alla fall se. Tranåsbon fortsätter. Plånboken och telefonen som låg på bordet här intill, säger han. Och pekar. Hade han redan tagit när jag sov. Men rånaren var inte nöjd. Du har mera pengar din jävel. Så fram med dem bara, sa han. Jag var väl i någon sorts chock. Va?
Förlåt.
Det är okej.
Det är hela grejen. Jag bara såg han hade ett actual koben i handen. Det var så rolig syn. Förlåt, fortsätt. Jag vill mjuta mig.
Det är lugnt. Jag var väl i någon sorts chock. Och jag sa att jag hade lite på ett annat ställe på nedervåningen. Jag gick till det andra rummet och rånaren fick ytterligare pengar. Han hade ju kofoten och sa flera gånger hotfullt, titta inte på mig. När Tranåsbon lämnat över pengarna verkade rånaren nöjd och försvann ut. Då hade det gått knappt 10 minuter. Han hade även tagit bilnycklarna så han körde härifrån i min bil. Detta berättar Tranåsbon som direkt efter att rånaren försvunnit tog sig till grannhuset där brodern bor. Därifrån ringde det polisen som kom efter en halvtimme. Det blev en sömlös natt. Det sitter fortfarande i efter en vecka. När jag ligger här i sängen har det hänt flera gånger att jag ser honom framför mig med den där masken och kofoten. Och vad om jag gjort motstånd eller att han inte hade fått några ytterligare pengar. Han var rätt aggressiv och det var bara pengar han var ute efter. Risken är ju att man blivit nedslagen. Tranåsbon är övertygad att det var 2 stycken rånare och att det inte var någon slump att just han blev utsatt. Det tror väl att äldre har en massa pengar hemma. Tranåsbons bil som rånarna försvann i hittades dagen efter någon kilometer bort. Det var bonden där som larmade eftersom att bilen stod mitt på vägen. Förmodligen hade hans kumpan stått där och väntat. Det var inte ens kroma på bilen och telefonen låg i sätet. Den hade han väl tagit bara för att jag inte skulle kunna ringa polisen. Frånsett obehaget har rånet ställt till en massa praktiska problem. Idag har jag varit och tagit nya foton till körkortet. Och sedan måste jag skaffa nytt BankID. Det gamla spärrade vi direkt. Efter rånet har Tranåsbon fått ett frånsett obehaget av rånet. Tranåsbon fått ett helt annat säkerhetstänk. Nu låser jag dörren ordentligt. Och efter helgen ska det installeras ett larm. Där var den artikeln slut. Nu kan ju Evelina avmuta sig och yttra sig.
Ja, nu är jag tillbaka. Nej, men jag är så här. Man börjar ju fundera. Var det vita människor eller inte? det finns ju ändå hyfsat mycket som pekar på att det skulle vara det, tänker jag.
Jaså?
Eller?
Men alltså, alltså förr i tiden i alla fall, om det var på någon som skulle komma åt pengar så på det viset, så var det oftast knarkare liksom, som kunde få för sig en sån här sak för de skulle ha lite snabba pengar typ.
Jo, men det är det jag tänker också, men samtidigt så, för jag är så här, hade det varit något slag, så hade de verkligen varit så smarta så att de hade haft en kumpan som väntade en kilometer bort, tänkt på att ta telefonen för att han inte skulle ringa polisen och så vidare. Det känns som att det är en ganska vit grej att tänka på. Sen är det ju ganska ofta sådana här fall, i alla fall det är knarkare som du säger.
Ja, och sen med då vit grejer, jag tycker inte du ska underskatta typ arab och sånt där. Jag menar typ de som är gängkriminella i Sverige är ju mångt och mycket kanske arab och sådär. Och jag menar, de har ju fotsoldater kanske som gör bort sig ibland och inte är så smarta. Men de som sitter lite högre upp i hierarkin, de är ju inte speciellt dumma av sig. De vet ju var gränserna går och de vet vad de ska göra och de kan ju vara väldigt effektiva i sitt sätt att arbeta liksom.
Ja, jo, men jag tänker så här, det är ju inte...
Nej, det tror jag. Sen en sak som slog mig här, liksom, hur vanligt är det med sån här? För det är ju typ en sån här home invasion då, som det kallas i utlandet ju.
Mm.
Om man säger, det är ju väldigt vanligt, till exempel i Sydafrika, vad jag har förstått det som, på säkert andra länder också och sådär. Men Sverige har det väl inte varit speciellt vanligt med sån här home invasions, liksom att folk... kom in till det, kanske binder fast i en stol liksom och hotar dig då, ska ha pengar eller värdesaker eller annat då.
Nej, det känns som att det inte alls mycket sånt nu för tiden. Alltså, brottsligheten ökar ju, men det känns ju inte som såna här, den här typen av brott ökar ju inte speciellt mycket, känns det som. Man hör ju väldigt, väldigt sällan om sånt där.
Jo, så är det de gångerna jag tycker man har hört talas om liknande grejer, då är det ju antingen då lite hörsägen att det var någon knackar som har gått in till någon och ska försöka få snabba pengar, eller så är det ju som de har på de här mordpoddarna och det här då, att det är någon galen mördare som tar sig in till ett äldre par liksom och binder fast dem och mördar dem då.
Men handlar det ju ofta om mord, alltså i såna lägen. Det är väldigt sällan man hör om såna här grejer och de går in och typ väcker offret, men inte gör någonting mot honom, säger till honom att plocka fram sina, alltså, pengar och sen går. Då är man så här, det är så ovanligt känns det som. Nu kanske jag är helt ute och cyklar. Det kanske bara att det inte händer, bara att jag inte har koll på att det händer. Men det känns inte som att det är speciellt vanligt i alla fall.
Typ när det händer så är det väl att någon då, den här brottslingen eller brottslingarna har hört talas om att den här personen har väldigt mycket kontanter hemma till exempel. Att det finns en anledning till att de gör den här grejen. Och inte så här typ kanske som man hör från utlandet liksom att det är bara helt random, de bara går in någonstans.
Men det var väl mer sånt förr. För förr hade man ju kontanter. Idag är det ju väldigt få människor som har kontanter. Alltså folk kan handskas inte med kontanter överlag i sin vardag idag. Vilket ofta då gör att, ja, visst, du kanske har värdesaker hemma. Men ska du sno en telefon och en tv och sådana grejer, då måste du försöka sälja det för att få pengar för det. Du vill ju helst bara sno pengar om du vill ha pengar liksom. Och då tänker de väl som han säger här i artikeln då, att de tror väl att gamla människor har mycket kontanter hemma.
Men sen är det ju också liksom, man, som brottsling så tar man ju ändå en stor risk att man går in till några som är hemma. Liksom det är mycket lättare att gå in till några som inte är hemma, tänker jag, och göra inbrott ju. Sen är det klart,
ja, det spelar ju
roll klart, liksom är de hemma så har de inte larmet på kanske, men... Men jag tänker ändå liksom att man tar ju en stor risk som brottsling att göra en sån här sak.
Nu hade ju inte den här gubben larm, men han ska sätta in larm efter att det här hände då, skrev han.
Jag känner väl det, är inte lite sent?
Jo, men jag var ju oddsen för att det händer igen. Men alltså, vadå? För om han känner sig tryggare med det och kan sova på nätterna, så är det väl bra om han har det då?
Ja, alltså, det är klart.
Vad fan, jag skaffade ju larm efter jag hade inbrott liksom. Alltså det var ju det trygghetskänsla liksom, att man, då vet man ju när det händer.
Precis.
Det är därför jag bor där jag bor. Det är för mycket ungar Nej, men alltså visst, jag förstår väl det här med trygghetskänsla helt klart, men
det är väl alltså till stor del det som larm handlar mest om. Det är ju trygghetskänslan. Det handlar ju ganska lite om att du tror att ja, det här kommer hända mig så ofta. Så att om jag har någonting som larmar direkt till polisen eller brandkåren och sådär, så är det jättebra att för det här händer mig flera gånger i veckan. Då slipper jag ringa. Nej, det handlar ju om att du vill ha en trygghet och känna att om det någon gång skulle hända, så vill jag att polisen kontaktas och det finns... Det finns ett larm, man kanske kan skrämma bort folk som försöker göra inbrott, eller vissa larm har ju sådär att de, om de ser att det brinner hemma hos dig, så ringer de brandkåren åt dig. Och det är ju skitbra om man inte är hemma till exempel. Men jag tror det handlar mest om är ju en form av trygghet.
Jag tycker att han ska gräva ner landminer.
Jag kan berätta typ lite en historia från bygden. Om man säger så här, var ju några, eller var, jag vet inte om de bor kvar, men bodde massa jävla knarkare nere i några slitna gamla hus nere i typ, om man ska kalla det, bycentrum då. Och helt plötsligt en dag så var det en jävla massa snutbilar där och arresterade folk, och sen grävde de upp landen då liksom runt husen och bara slet upp alla blommor och sånt, och under där så hittade de ju jättemycket amfetamin.
Mm-hmm.
Jag menar liksom, vad är oddsen för liksom att snuten ska börja gräva och hitta amfetamin där? Alltså men de hade ju bra koll ju på de här snubbarna då. De har ju rätt bra koll. Ja, du vet den här historien jag berättade om, jag var ute och skulle sätta jakthorn igår och faceplantade i det där diket där.
Mm.
Så har min robotgräsklippare varje dag, kan jag säga.
Är det en sån här, den varnar och så står det typ bla 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 i närheten av stup?
Nej, alltså den kör ju mest ner i alla hålor och sen så sitter den där liksom. Så jag har faktiskt gjort en liten kalkyl på det här liksom, hur ofta jag går och typ startar upp den här och så här. Alltså, jag hade lika gärna kunnat klippa gräsmatta själv.
Men det är så illa.
Ja, det är nästan så illa, nu överdriver jag lite med.
Ja, nej, men vad fan, vi tar en låtpaus.
Igen. Det är bara låtpaus.
Ja.
Har vi några låtönskningar? Eller
den låtpausen ni fick.
Ja, men jag kan önska en grej.
Tack så mycket.
Och jag lovar, det är inte den brusa och det är inte Hoja heller, utan jag tänkte vi kunde väl lyssna på Wheeler Walker Jr. Money and Bitches.
Det kändes alltså inte riktigt som våran typ av musik.
Alltså Robert, jag får ju säga att du har förvisso bra musiksmak, men nej. Jag ska kolla.
Nej, jag känner mig fan censurerad alltså.
Det är du också.
Ja.
Jag känner dig kränkt. Nej, men vi kan väl köra Snöfrid med Hör trummorna slå.
Thank you.
här på NR Småland. En del av Nordisk Radio.
Ja, då var vi tillbaka efter låtpausen. Och vi går direkt in på Roberts djur och natur.
Amen, amen. Och nu ska jag ta upp en nyhet som jag pratade lite om i förra avsnittet. Och det handlar om flyttfåglar som skjuts urskiljningslöst. Bland annat i Libanon då. Och det är det den här nyheten handlar om. Jag läser lite innan till här. Och det är miljontals fåglar som skjuts under flyttningen. Och situationen har förvärrats på grund av situationen i området. Att Libanon har stora problem med illegal jakt på fåglar har varit välkänt länge. Sverige har anordnat ungdomsläger för att försöka skapa uppmärksamhet kring och förändra synen på fågeljakten i området. Årligen dödas ungefär 2,6 miljoner fåglar i landet enligt en undersökning från BirdLife International 2015. Men Libanon är inte värst. Detta är dock långt ifrån de över 5 miljoner fåglar som dödas årligen i Italien och Egypten. Även Syrien var värre enligt undersökningen med nästan 4 miljoner skjutna fåglar årligen. Men situationen i Libanon har förvärrats de senaste åren. Även om fågeljakt är förbjudet så har kontrollerna minskat kraftigt på grund av landets nuvarande styre, en finanskris och kriget längs gränsen mot Israel. Massskjutningar och fåglar postas i sociala medier. Den brittiska tidningen skriver att, och den brittiska tidningen är då i det här fallet The Guardian, skriver att de hittar fullt av tomhylsor vid berget Tarbol i norra Libanon, där det varje år passerar mängder av flyttfåglar på låg höjd. Enligt representanter för Lebanese Association of Migratory Birds, LMB, har också skjutandet ökat i samband med sociala medier och tillgången till högprecisionsvapen. Jag vet inte, hade jag skjutit fåglar så hade jag skjutit med hagel, men det är olika kanske. Det postas många filmer från jakten i konton på exempelvis TikTok. När dessa filmer anmäls har TikTok meddelat att de inte bryter mot det kinesiska företagets policy. Michael Savan, ordförande i LAMB, berättar för franska Observers att jakten är både urskiljningslös och meningslös. Och det är det här som är lite intressant, för jag menar, jakt i sig då, om man tar hand om det man skjuter, det är ju skillnad, men han säger att de skjuter på allt som flyger, stora som små fåglar. De skjuter på örnar, pelikaner, storkar och gamar bara för skojs skull. Dessa flyttfåglar är inte lämpliga att äta eftersom de lever av kadaver från döda djur. De äter ormar och gnagar och dricker förorenat vatten som gör dem giftiga för oss människor. Han påpekar också att allt fler fåglar dör i jakten eftersom det används automatvapen. Och där ställer jag mig lite frågan till om man står liksom och skjuter med kulvapen, automatvapen och liksom bara rakt upp i himlen. Men det kanske man gör i Libanon.
Då känns det som att de skiter i om de träffar fåglarna. De tycker bara det är roligt att skjuta och fåglarna är smidiga för att de är ju där.
Ja, men det är typ som var ute och sköt in bössan och inför bockjakten. Då, liksom, då är det ju det första man tänker på är, finns det kulfång liksom?
Mm.
Men jag menar i det här fallet, om man står och bara skjuter med kulvapen bara hejvilt, speciellt om man skjuter automatel då liksom, så hade inte jag velat vara liksom i Libanon och typ alltså gått någon sån där vandringsrunda där uppe i bergen, för helt plötsligt så har man kula huvudet. Oj.
Ja, men typ.
Men det är väl kanske inte så noga där, man har sett så här YouTube-filmer på araber som står med en kalashnikov och bara bränner rakt upp i luften sådär.
Det är så de gör, fast det råkar vara fåglar över bara.
Ja, precis. Men han, Michael Sowen, han säger ju vidare då att några av de fåglar som dödats är nationellt skyddade arter som tranor, örnar, smutsgamar, flera andra typer av rovfåglar. Om slakten fortsätter på det här sättet två gånger om året kommer vi inte att få se några fler fåglar i skyn. Och då talar jag inte bara om den libanesiska himlen utan också om himlen över Europa och Afrika, säger han. Och sen vet jag ju av erfarenhet att sådana här, alltså djurrättsorganisationer och sånt, gärna överdriver saker och ting. Men det är väl kanske inte helt ogrundat det han säger då, i och med att han skjuter sådana mängder med fåglar.
Men det låter ju orimligt att alla fåglar på hela jordklotet skulle dö ut. Men jag fattar ju vad de menar.
Ja, men alltså liksom, jag personligen tycker det är rätt stört att man ska stå och hålla på så här. Jag menar, fan, det går att skjuta på ledöver då liksom. Eller skjuta på något annat. Behöver inte stå och massakera ner flyttfåglar liksom. Det är ingen nytta då, för i och med att man inte tar hand om dem. Det har ju varit skillnad liksom. Om
de
man
har fattat fel. De har tänkt ja, att eller... när vi skjuter på lerduvor så tror de att vi skjuter på fåglar. Så de bara, vi gör det också.
Ja, jag vet inte. Men det är ju... Alltså jag menar, liksom, man tänker ju inte så jävla långt när man beter sig på det viset som de gör. Liksom. Alltså, och sen är det väl bra då liksom att myndigheterna liksom har förbjudit fågeljakt exempelvis. Då, men så länge man inte kan stoppa de här då, tjuvjägarna blir det ju. Så är det ju lönlöst vad de styrande tycker i frågan. Om jag säger så, va?
Men det är ju som med alla grejer. Det är ju typ som ja, men när man får nya lagar. Och säga så här, okej, okay, ja, jättebra att vi har den här lagen. Nu är det olagligt att göra det här. Men vi får inte fler poliser som ska upprätthålla lagen. Så det finns en lag, men vi har ingen som kommer att kolla att den lagen efterföljs. Det blir lite samma här. Ja, då, det är olagligt och jag får jaga fåglar nu. Men det är ingen som kollar ifall folk gör det eller inte. Så du får ju ingen konsekvenser om du gör det.
Nej, precis. Så är det ju. Så att vi får väl titta upp mot himlen här framöver och se om det börjar tunna ut sig i fågelstråken. En fågel som inte lider av det här, det är ju kajen i alla fall. För det tycker jag, de blir bara fler och fler. Alltså.
Vi har en ormvråk som jag tror bor någonstans i närheten som jag brukar se flyga här utanför. Ja. Jag tror att det är samma i alla fall.
Jag kan säga att jag har fan sett en uggla. Har du gjort det?
Mm.
Ja, du har det. Jag tror du var lite unik där.
Nej, men jag har ju typ bara gjort det en gång i mitt liv också. Och det är inte alla som har. Så att...
Nej, fan, de är ju lite så här småskygga. Så de är...
Jag har dock aldrig sett en hackspett. Men jag har hört dem, för jag hade en hackspett som bodde när jag bodde i lägenhet. Som bodde i något av träden på baksidan. Och jag hörde den. Jag vet, jag hade en kompis som bara, men den är ju där. Jag ser den. Ser du den inte? Jag bara, nej. Jag ser den inte. Men jag hörde den hela tiden. Ja. Så om du har sett en hackspett så är du mer unik än vad jag är.
Ja, men hackspettar ser man väl lite hela tiden tycker jag.
Jag har aldrig sett en hackspett. Jag bara hör dem. Jag vet inte, jag är jättedålig syn kanske eller något.
Ja, men du kanske inte sitter stilla. Du får ju sätta den här och glo lite.
Nej, men jag har gjort det. Det funkar inte. Jag ser dem inte.
Nej, jag skulle gå till
spetsen. Kanske lider av hackspetsblindhet eller något. Just hackspetta kan jag inte se. Jag har faktiskt inte varit på specksavet. Jag vet inte vart jag var sist. Smart eyes kanske.
Så är det med det.
Vad säger David om det då?
Vad jag säger
om. Man sitter här och mutar sig.
Ja.
Jag alltså... bara tänker liksom att ammunition måste vara jävligt billigt i Libanon.
Det måste vara fruktansvärt jävla billigt alltså.
Ja, men alltså om du inte kan skjuta fåglarna med hagel och de flyger på så pass hög höjd då kanske. Så jag menar, ska du träffa dem med en kula liksom, då får du fan skjuta många skott. Jag säger. Jag menar, när jag var sköt in bössan idag så var det nästan som jag började gråta lite så här, du vet. Det rullar ju på pengarna rätt fort. Då.
Men vad kostar skotten här då?
Ja, men det får vi räkna typ. På fan, nu har jag ingen koll så direkt. Men övningsambition, typ 10 spänn kanske. Skottet sådär. Du vet, en ask Norma Tipstrike tror jag heter. Jag tror det är 20 patroner i en ask jaktammunition. De kostar 1000 kronor.
Oh, jävlar.
Och sen menar då ska du skjuta in en bussa då, så skjuter du med övningsammunitionen tills du ligger bra liksom. Men sen ska du skjuta med jaktammunitionen då, för det är ofta så skjuter du inte den lika som övningsammunitionen då, för det är olika laddningar i de olika tyngder på kularna och så vidare. Så då får du bränna av några smällar med jaktammunitionen också liksom. Och är man inte riktigt hemma på det här med hur många klick man ska klicka på vissa avstånd, eller att man liksom helt enkelt skjuter lite dåligt en dag och får hålla på och dona fram och tillbaka, så blir det väldigt snabbt dyrt.
Men gör du ju inte egna...
Nej, jag krabbade ju lite med det där i början. Eller i början. Men jag snöade in på det där ett tag. Och så, men då skulle jag göra allt själv. Liksom, så här, så att, då tog man och göt kul själv i bly då. Liksom, och skulle bli självförsörjande. Så
mm.
Men sen kom ju polisen emellan där vid och tog mina bussetag där vid, och sen så la jag ner det, så det ligger lite i dvala där. Men alltså, ja. Jag vet
men är
inte
det jättemycket billigare?
Alltså skjuter du väldigt mycket så är det ju det. Men då får du nästan liksom vara med i en gevärsklubb eller någonstans där och liksom skjuta varje vecka liksom. Då lönar det sig, men för en vanlig jägare så lönar det inte sig. För jag menar det, det kostar ju pengar att köpa in utrustning och du måste ju ändå köpa krut och tändhattar och ofta kula med då liksom. Och så att de komponenterna, speciellt kulan, är ju det dyra då. Sådär.
Ja, för jag vet, jag har en kompis pappa gör ju det. Och han är ju så här, men han jagar ju bara, han skjuter ju inte jättemycket, men han är ju så här, han är en sån typisk smålänning. Så att han ska göra det själv.
Jag tror mer det är en kombination av att man har ett intresse för det, och sen samtidigt så handladdar du, så kan du arbeta fram en laddning som passar väldigt bra i ditt vapen. Alla vapen är ju individer liksom.
Ja, och sen är jag så här, han är pensionär och tycker det är lite roligt och han har tid att göra det. Så han gör det ju inte för att det blir jättemycket billigare. Men han tycker om att göra det liksom. Jo, jag vet det... ju hans son då som är min kompis. Han bara aldrig, det där har inte jag tid med. Jag har en gård att ta hand om, jag har ett jobb att sköta och jag har liksom så här. Så. Jag vet att hans pappa har sagt att det blir billigare liksom. Men jag är så här, så jävla mycket billigare kan det inte bli. Du får ju också lägga dit hur mycket tid kostar det.
Ja.
Har du tiden att göra det så?
Och ju som sagt på hur kul man tycker det är att panga liksom. Hur ofta man är på skjutbanan och sådär. För mig så hade det absolut inte lönat sig. Jag menar, jag skjuter in bössan då. Inför jakten så man ser att den går bra liksom. Eller om man byter kikare så klart så går det åt lite ammunition. Annars så är det ju när man jagar och liksom fäller man då liksom 3-4 vilt om året liksom. Kanske skjuter ett eller två rådjur och någon räv och någon grävling liksom. Så jag menar det är små pengar det handlar om då.
Ja, jo. Det som är dyrast för dig är att skjuta in vapnet.
Ja, lite så ju. Jakt är ju mycket att sitta och frysa och titta på hackspettar.
Och vänta och kolla och lyssna.
Ja, lite så. Det är mycket tur. Det där, man lär ju sig sina jaktmarker efter ett tag. Så man vet ju liksom var de har sina passagerna. Var de gärna, vilka skogsvägar de gärna går över. Och sådär som man kan passa av. Men det är ju alltid ett lotteri liksom var djuren går och sådär. Och så gäller det att vara med också.
Lär de sig någon gång?
Vad menar du?
Ja, men alltså typ så här, om de brukar gå här och ni passar där. Och så skjuter ni mycket just den passagen. Märker man typ att de fattar det och börjar gå en annan väg då?
Nej,
eller
det ska inte
fortsätter de bara?
Så. De, okay. Alltså det är ju olika rådjur som går på samma stig eller samma ställen. Passerar liksom så här, finns ju så här viltstigar och viltväxlar och sådär ju. Sen gäller det att vara med liksom. Står du på en skogsväg och du har en lite snabbare hund liksom, det går inte jättelångsamt. Du får ju verkligen vara med. Du ska ju först se vad det är för djur du skjuter på liksom. Är det liksom en get som kan ha kid liksom, då kanske du inte ska skjuta det. Det måste du hinna avgöra då liksom. Är det ett skjutbart vilt? Ja, det är det liksom. Och sen ska du ha bössan framme och sen ska du säkra av den och sen ska du skjuta liksom. Och sen, samtidigt måste du hålla koll, så står du på en väg till exempel, så får du hålla koll på så det inte kommer några bilar eller några som är ute och går liksom. Så det är mycket som man ska göra samtidigt.
Det låter inte som en grej för mig. Jag har alldeles för mycket koncentrationssvårigheter och damp för det.
Ja. Nej, det, man får ju vara jättekoncentrerad liksom. Även fast man fryser eller det regnar liksom, och man är less på det, så måste du vara koncentrerad hela tiden om du vill kunna skjuta något liksom.
Men är det inte jobbigt om man fryser och typ skakar? Kan man skjuta då? Eller slutar man skaka när man koncentrerar sig på att skjuta?
Ja, jag vet inte då. Det är nog högst individuellt då. Skakar du så har du nog klätt på dig för lite kläder då.
Ja, jo.
Så kan det ju faktiskt mycket väl vara.
Men, då får man åka hem igen.
Ja, då får man åka hem och byta om.
Ja.
Dra på sig mer. Evelina skulle se ut som en jävla bomullstufs liksom.
Jag skulle se ut som Michelin-gubben.
Ja.
Men så jakt är ju sån här, vad kallar de det? En materialsport ju. Så det är ju alltid så här typ liksom, Ja, så då kom de med sådana här batteridrivna värmevästar liksom. Då skulle folk skaffa det liksom och sådär.
Ja, och sådana här handvärmare har man det?
Ja, det finns massa olika sådana grejer. Så det är ju materialsport, det är ju rätt dyrt att jaga så här. Det betalar ju sig aldrig liksom. Du kan ju inte skjuta vilt och tro att du ska liksom gå plus på köttet så här liksom. Utan det är bara ett svart hål. Det kostar bara massa pengar. Man får ju tycka att det är rätt roligt om man ska hålla på med det.
Nej, men jag vet ju, jag hade ju sådana handvärmare när jag åkte mycket motorcykel och sådär. För vi åkte ju dygnet runt och körde motorcykel. Så här, Iron Butts heter det. Man åker väldigt långt. Man åker, den kortaste är 160 mil på under 24 timmar. Då kör du ju din körtid på typ 16 timmar. Då bara kör du ju och dygnet runt och typ året runt. Så att då hade vi sådana handvärmare. För att det blev kallt när man satt mot cykeln på nätterna liksom. Men jag tänker om man sitter still ute på jakt så bör man väl också ha typ handvärmare eller någonting. Det lär väl bli svinkallt.
Ja, du får väl heja på den här globala uppvärmningen kanske så rättaterat lite.
Det ska jag göra.
Ja, nej, nu tar vi och rundar av lite här.
Ja.
Och som vanligt.
Vi får göra mat.
Mat är överskattat. I alla fall, men som vanligt så kan ju folk komma med i våran telegramgrupp. NR-Småland.
Yep.
Sen har vi ju faktiskt en ny poddkanal också där. Den har nog du bättre koll på vad den heter, Evelina. Men där släpps ju avsnitten också.
Ja. Yeah. Den heter ju NR-Småland podd. Men PK-fria podden. Om man vill söka på den.
Ja. Oh.
Kanalen heter NR-Småland podd. Men man kunde inte döpa den till det. Så att själva länken till den är PK-fria podden.
Ja. Oh. Då så.
Och där släpps ju alla avsnitt. Samtidigt som de släpps på hemsidan. Så man kan lyssna där om man vill.
Jo, precis. Och sen med det så får vi väl tacka våra lyssnare. Och tack till er som har medarbetat.
Ja, tack själv.